Vi börjar i andra Timoteusbrevet, första kapitlet och tredje versen. Och det är alltid så när man ska läsa om samvetet att då måste man ha gamla bibelöversättningen. För i NT 81 så står det uppsåt på en väldig massa ställen där det står samvete. Och bara en sån sak talar ju om för oss att fackteologerna inte vet vad samvetet är. För det är inte alls detsamma. Utan nu läser vi som sagt 1917. Andra Tim 1 och 3. Jag tackar Gud som jag i likhet med mina förfäder tjänar och det med rent samvete, så som jag också oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner både natt och dag. Paulus, han hade ett rent samvete. Vad skönt. Och han undervisar Timoteus, du kan titta i det första brevet, första kapitlet och femte versen. Det talar Paulus om vad, så att säga, församlingens undervisning och själavård ska gå ut på. Vad syftar det hela till? Jo, han skriver så här: förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Den dag vi är kärleksmänniskor, du och jag, så är det inga problem med relationerna, förstås. Åtminstone inte till andra människor som också vill ha med kärleken att göra. Om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Men det finns vissa förutsättningar för att vi ska bli kärleksmänniskor. Ett rent hjärta, ett gott samvete och en oskrymtad tro. Ett gott samvete och ett rent samvete. Paulus, han hade ett rent samvete. Man kan ju undra lite smått, hade karln glömt vad han hade gjort en gång i världen? Det var ju inte så vackra saker han hade på sin gamla meritlista. Ja, vi tittar i 12:e versen här i första kapitlet. Vår Herre Kristus Jesus som har givit mig kraft tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd. Mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig eftersom jag inte bättre visste när jag i min otro handlade så. Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande med tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare bland vilka jag är den främst. Men att barmhärtighet vederfors mig, det skedde just för att Kristus Jesus skulle främst på mig bevisa all sin långmodighet och låta mig bli en förstlingsbild av dem som skulle komma att tro på honom och så vinna evigt liv. Men evigheternas konung, den oförgängliga och osynliga ende guden, vara ära och pris i evigheternas evigheter. Amen. Nej, Paulus hade inte glömt. Jag var en hädare och en förföljare och en våldsverkare, säger han. Så att han hade inte fått det där rena samvetet genom att sopa under mattan. Utan han kom ihåg allt samman, så han kändes vid det också. Och ändå hade han ett rent samvete. Och det berodde på att Herrens nåd hade överflödat i hans liv. Och så säger Paulus något intressant. Att barmhärtighet vederfors just mig. Jag som var en sån gräslig människa. Det gjorde Gud därför att han skulle ställa fram mig som en förstlingsbild, säger han. Och det betyder ungefär så här att vi ska kunna titta på Paulus och säga att kunde Gud ge honom ett rent samvete, så måste han kunna ge mig också. Därför att värre saker än det han hittade på lär vi svårligen klara av att hitta på. Utan han finns som en förstlingsbild, som en urtyp, så att säga, för det som Gud vill göra i sin församling tiderna igenom. Gick det med Paulus, ska det gå med oss. Nu är det viktigt att vi gör klart för oss att Paulus, alltså, som han säger, tjänar Gud av ett rent samvete. Tänk dig in i hur det skulle varit om det här hade varit du. Du vet, man har förföljt Guds församling och så uppenbarelsen på väg till Damaskus och sådär. Vad pinsam man skulle känna sig efter, va? I skia mig så jag har ställt till det. Nu måste jag spotta i nävarna och verkligen gå ut och evangelisera och försöka gottgöra lite granna av allt tokigt jag har gjort. Jag undrar om vi inte lite till man skulle reagerat så. Ja, så skulle vi gått ut och tjänat Gud av ett orent samvete. Därför att vi kände oss så löjliga och det kändes så pinsamt och man hade ju syndat så fruktansvärt. Så nu måste vi göra det här bra igen på något sätt. Det hade aldrig gått för Paulus om han hade haft den ambitionen. Utan när Paulus tog emot förlåtelse så tog han också emot en rening i sitt samvete. Och då får han uppleva det glada budskapets glädje. Och den glädjen, den tacksamheten, den kärleken, den driver honom sedan i det han gör. Det är kraften i hans arbete, det är också det som människor ser och låter sig smittas av. Hans glädje, hans tacksamhet. Han utstrålar Guds nåd. Annars blir det ju lätt så här, att man tänker att ja, nu är jag ju kristen. Och nu måste jag ju göra något i gengäld. Nu måste jag ut och vittna. Och så biter man ihop tänderna och springer ut och vittnar. Och man känner sig så pinsam som man var på sin egen begravning. Och folk vet inte vilken fot de ska stå på och undrar vad var det där för en knäppskalle. Det är därför att vi tjänar så ofta Gud av orent samvete. I förhoppning om att få ett rent samvete genom vårt tjänande. Men Nya Testamentet slår fast, den vägen är stängd. Du kan aldrig med ditt tjänande få ett rent samvete. Utan det måste alltid börja med ett rent samvete. Och det rena samvetet, det överflödar i tacksamhet som sedan driver dig till det du gör. Vad är samvetet för någonting? Ja, säger somliga. Samvetet är någon sorts inbyggd moraldator, kan vi säga. En moraldator som talar om när man gör saker fel och som håller tyst när man gör saker rätt. Det säger somliga. Andra säger så här att samvetet är Guds röst. Ingendera står i skriften. Naturligtvis står det inte att det är en moraldator, men det står inte heller att det är någon sorts inprägling av lagen eller av Guds vilja eller någonting sånt. Någon sorts sinne för vad som är rätt och fel. Det är inte samvetet. Och samvetet är inte Guds röst. Det står ingenstans i skriften. Utan samvetet är ett öra. Den som har öron att höra, han hör, säger Jesus. Det är inte de här öronen det handlar om. Utan det är hjärtats öron, så att säga. Samvetet. Och för att vi ska förstå vad det är för skillnad på de där två öronen, så får vi gå till skapelseberättelsen och syndafallet i vanlig ordning. I första Mosebok 2, 16 och 17. Så varnar Gud för kunskapens träd. Det står så här. Och Herren Gud bjöd mannen och sade, av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav skall du döden dö. Kunskapens träd på gott och ont. Eller som det egentligen borde heta, om gott och ont. Vi ser i 3 kapitlet och 22 versen. När Adam har ätit av kunskapens träd så står det så här. Och Herren Gud sade, se mannen har blivit så som en av oss så att han förstår vad gott och ont är. Adam var skapad utan någon moraldator. Han hade ingen kunskap alls om vad som var gott och vad som var ont. Utan det stod ett träd mitt i lustgården. Och på det trädet hängde det frukter. Och när man åt av det trädet så fick man kunskap om vad som var gott och ont. Men Adam hade inte detta från början. Utan det fick han genom syndafallet. Ett knepigt syndafall, säger vi. Men likväl är det sant. Hur kunde Adam fungera före syndafallet utan att ha någon kunskap om gott och ont? Vi kan tänka oss så här. Tänk om du och jag miste alla våra föreställningar om vad som är gott och ont. Ja, du skulle bli villrådig så fort du skulle laga mat. Vad är nu näringsriktig mat? Och vad är gott och vad är bra och vad är riktigt? Och hur mycket kalorier behöver vi och äggviteämnen och vitaminer? Ja, du skulle inte veta riktigt. Och du skulle bli så villrådig i alla situationer där du skulle besluta dig. Du skulle sitta och titta på dina skor och undra om du skulle ta svarta eller bruna skor. Du skulle inte veta vilket. Och även om du skulle ha en massa annan kunskap. Kunskap om hur din kropp fungerar och hur bilar fungerar och båtar fungerar. Och allt möjligt, till och med kanske om hur relationer fungerar. Men du miste kunskapen om gott och ont, så skulle du bli helt handlingsförlamad. Var och en av er som har varit deprimerad någon gång vet att det där är en bit av den depressiva upplevelsen. Plötsligt så tycker man att allting kvittar. Man har ingen framtid att se fram emot och det är ingen idé att anstränga sig, för att det man tycker ser bra ut är antagligen inte bra. Det är lika bra att strunta i alltsammans. Det bästa är kanske att ta sitt liv. Kanske. Fast man vet ju inte. Kunskapen om gott och ont, den moraliska kunskapen, den är speciell till sin karaktär därför att den ger människan handlingskraft. Har du den kan du utnyttja all annan kunskap. Men har du inte någon föreställning om vad som är gott och vad som är ont, så kan du inte använda någon annan kunskap till någonting. Du blir totalt handlingsförlamad om du så är professor i allting precis. Och nu var det intressant att se att Adam skapades utan någon kunskap om gott och ont. Men hur kunde karln fungera då, säger vi? Det kan ju inte gå. Vad knepigt. Jo, han hade något som var bättre än kunskapen om gott och ont. Han hade en fullkomlig relation med honom som är god. Och det var en öppen kanal. Så att när Gud tänkte något, så visste Adam vad Gud tänkte. Gud hade inga hemligheter för Adam. Och Adam hade inga hemligheter för Gud. Det kan vi ju inte ha nu heller. Men vi kan ju ofta vara väldigt fundersamma på vad tänker Gud just nu. Och det kan det ju som bekant ibland råda delade meningar om. Men före syndafallet så kunde Adam veta Guds tankar. Och den processen, när Adam liksom visste vad Gud visste, det får vi kalla med en biblisk term, eller en lite, ja, vi ändrar lite grann på en biblisk term, och så säger vi, det där kan vi kalla för ett samvetande. Eller på svenska har vi ibland ordet medvetande. Men vi har gjort om det uttrycket. Ett medvetande, det är någonting som jag har själv nu för tiden. Jag är en medveten person. Men från början betyder ju inte termen det. Utan termen betyder att veta något tillsammans med någon annan. Du kan jämföra med ordet medlidande. Du kan inte ha medlidande om det inte finns någon som lider och som du har en fungerande relation med. Man kan inte bara gå omkring och känna medlidande så där i största allmänhet. Men du kanske har någon som du känner och som lider svårt och som du lider med. Du delar hans lidande på något egendomligt sätt. Och på samma sätt är det med Guds vetande och vårt medvetande eller vårt samvetande. Vi kan dela hans tankar. Det kunde Adam före syndafallet. Och det där, det smäller naturligtvis mycket högre. Därför att Guds tankar, de är ju avpassade för varje situation och tillfälle. Och det måste vara mycket bättre, fungera mycket bättre i valet mellan gott och ont, än detta att ha en tabell att gå efter som Adam fick när han i syndafallet förlorade den här relationen med Gud. För Gud säger till honom, om du äter av detta träd skall du döden dö. Jag vet inte om du har tänkt på det här någon gång. Jag undrade länge vad det var för en konstig död som Adam dog. Man tycker ju han skulle fått hjärtinfarkt eller ja, någon hjärnblödning eller något annat som går fort. Kammarstillestånd eller något. Och så skulle han bara liksom fallit död ner. Ungefär som om frukten var giftig på det här trädet. Men när det talas om att Adam dör, så betyder det att Adam mister relationen med Gud. Därför att när Bibeln talar om död, så handlar det om att mista relationer. Ju mera levande vi är, desto fler relationer har vi med Gud och med varandra. Men ju mer vi mister relationerna med Gud och människor, desto mer beskriver Bibeln vårt tillstånd som ett dödstillstånd. Och det är detta som Gud varnar Adam för. Om du äter av kunskapens träd kommer du att bli ensam. Du kommer att mista relationen med mig. Men du kommer också att mista relationen med din hustru, och dina efterkommande mister relationen med varandra. Berättelsen om Kain och Abel är ett gott exempel på detta. Nu är det så här, alltså, att före syndafallet så samviste Adam med Gud. Och det är ju ett ljuvligt uttryck för en relation. Två makar som varit gifta länge, de brukar nästan veta varandras tankar. Jag brukar nästan veta vad min hustru går och tänker på. Ibland syns det på henne, men ibland vet jag det ändå. Av någon lustig anledning. Inte ord för ord precis, men nästan. Och jag har väl den förhoppningen om att om vår relation ytterligare djupnar, så kommer vi mer och mer att veta också i detalj vad vi tänker, utan att vi behöver prata så mycket. Det är ju det fina med en djup relation. Man kan sitta och hålla handen och ändå så har man ett ljuvligt tankeutbyte, så att säga, utan att man säger något. Man samvet med varandra. Och då är det så här. Adam var skapad till att vara Guds avbild. När ormen kommer och frestar Adam, så säger ormen så här, att som det står i fjärde och femte versen i tredje kapitlet. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda skall ni dö. Men Gud vet att när ni äter därav skall era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Hur kan man bli så som Gud när man redan är Guds avbild? Det är ju en intressant fråga. Vad är skillnaden? Vad bestod själva frestelsen i? Jo, frestelsen handlar på ett sätt om oberoende. Därför att där nu Adam gick och hörde alla Guds tankar och levde i en god kärleksrelation med Gud, så hade han ju inte någon speciellt stor handlingsfrihet. Han kunde ju inte hitta på att göra lite som han ville, Adam. För att när han tänkte någonting så hörde Gud det, och Gud tänkte något och Adam hörde det, och så visste Gud vad Adam tänkt, vad Gud tänkte om Adams tankar. Och sen fick det naturligtvis bli som Gud ville. Så att han kunde ju inte hitta på riktigt vad som helst, Adam, fast jag tror säkert han hade större rörelsefrihet än vad vi tänker oss. Han var nog ingen robot på något sätt. Men han var inte herre på täppan. Så fort han hörde Guds tankar så var det ju inget snack om vem det var som skulle få sin vilja fram. Och på det sättet blev han Guds avbild. Därför att han visste Guds tankar och lät dem forma sitt liv. Han lät sig inte formas av tabellkunskap utan av Guds tankar just för ögonblicket. Men att bli så som Gud, det är något annat. Det är att vara oberoende så som Gud. Därför att om bara Adam fick en egen kunskap om gott och ont, så behövde han inte höra så mycket på Guds tankar. Utan då kunde han göra sina bedömningar själv, och så kunde han forma tillvaron själv, och så kunde han sköta hela firman efter eget huvud. Vad bra. Då skulle han ju bli så som Gud. Men när Adam blev så som Gud, så miste han relationen med Gud. Han miste förmågan att höra och förstå Guds tankar. Och han bytte ut det fullkomliga mot något praktiskt taget värdelöst. Vi kan kalla kunskapens träd om gott och ont för lagens träd, om du vill. För lagen är en nedskriven kunskap om gott och ont. Adam blev lagisk. Och vad hade han varit dessförinnan då? Ja, vi kan knycka ett litet ord från Bengt Pleijel, som brukar säga att motsatsen till att vara lagisk är att vara nådisk. Vara nådisk. Så från att ha stått införsatt i Guds kärleksström och med alla Guds tankar, han visste ju alla Guds tankar, Adam, och alla Guds tankar är kärlek. Gud tänker bara kärlekstankar. Till och med i sin vrede tänker han bara kärlekstankar. Och därför så var ju Adam ständigt överflödande av Guds kärlek. Han visste Guds kärlek rätt igenom sig. Och på det sättet visste han alltid det goda. Men nu får Adam lagens kunskap. Och då händer något intressant med Adam. Han blir lagisk. Det är som bekant inte så fint att vara lagisk. Det är ett skällsord som vi brukar kasta på varandra ibland. Fast vi kanske inte alltid riktigt vet vad som menas med det. Det betyder att man är på något sätt hård och otrevlig. Och vi kan titta lite grann i Romarbrevet 7:7, ska du se vad som hände med Adam. Där säger Paulus så här: vad ska vi då säga? Är lagen synd? Bort det. Men synden skulle jag inte ha lärt känna om inte genom lagen. Ty jag hade inte vetat av begärelsen om inte lagen hade sagt: du skall icke ha begärelse. För det knepiga var att när Adam övergick ifrån att samveta med Gud till att ha en egen nedskriven kunskap om vad som är gott och ont, så fick han inte bara en kunskap om vad som är gott, utan han fick kunskap om vad som är ont. Det hade han inte haft före syndafallet, Adam. För Gud tänker inga onda tankar. Så Adam, han hade gått omkring i ett väldigt ljuvligt tillstånd egentligen. Han hade bara vetat om det goda. Och allt det onda hade han ingen aning om. Därför att Gud tänker inga onda tankar. Men plötsligt får han nu full kunskap, inte bara om det goda, utan fast mer om det onda. Och den kunskapen har människosläktet aldrig kunnat bära. Alla kryssningsrobotar och missiler och raketer och stjärnkrig och annat sånt här bär ju ett tydligt vittnesbörd om att den kunskapen klarar vi inte av.
kunskapen om det onda. Därför att Adam, han förlorade ju Guds kontakt. Det enda som kan få människan att fungera på rätt sätt. Och så fick han kunskap om det onda. Och därför så fortsätter Paulus att skriva om hur synden nu fick ett tillfälle genom budordet och uppväckte allt slags begärelse i människan. Och när människan började att leva i den begärelsen så dog hon. Och det är vi där igen. Nu dog människan. Och det betyder alltså att ju mer begärelsen får överhand med oss, desto mer relationslösa blir vi. Det behöver ju inte vara begäret efter alkohol. Men det kan ju vara så många andra begärelser som driver oss. Och det som egentligen drev Adam, det var inte detta att han längtade efter att leva rullan. Utan han menade väl med syndafallet. Det måste vi alltid komma ihåg. Adam menade väl. Han ville nu ha egen kunskap om det goda. Och vi kan ha begärelser också på det godas område. Begärelsen att vara frommast, att vara heligast, att vara störst, bäst och vackrast, så att säga, i det andliga. Det finns många fina begärelser. Och de gör människan lika relationslös som det värsta knarkbegär. Det är det kluriga med begärelsen. Det finns fina begärelser. Och många, många gånger har sett i själavård, när man talar med en människa om hennes barndom. Ja, då är det ju lätt gjort att man letar efter destruktiva drag hos föräldrarna. Pappa han söp och rev ner tapeterna varje fredag till exempel. Då vet man att här finns det grejer att bedja för i den här människans liv. Här fanns en ond begärelse. Men många gånger har jag funnit att en människa kan vara väldigt skadad av sin barndom därför att föräldrarna var perfektionister. De var så fantastiskt super, jätteduktiga, bra. Allting var så toppen perfekt så att man kände sig allmänt bortkommen och plattfotad i detta sällskap. Och jag har fått hjälpa många människor på rätt köl i livet genom att hjälpa dem att förlåta pappas och mammas perfektionism, att de var så ruskigt perfekta. Det låter inte klokt. Men fars och mors önskan att inte ha någon liten fläck på sig, utan nu ska jag framstå som den verkliga idealgestalten. En begärelse efter det goda kan på något lustigt sätt skapa en känsla av ovälkommenhet hos det lilla barnet. Läser den här boken kunna veta om du får in Guds våglängd eller ej, åtminstone i princip. Ibland kan det vara svårt att på direkten avgöra om det man tar emot är ett ord ifrån Herren eller inte. All profetisk information måste ju noga prövas. Men prövningen sker ju bland annat mot radioprogrammet. Men i princip, det grundläggande, början till kristenlivet och, notera det, början till relationslivets återkomst, är detta att vi får granska, står den här radion överhuvudtaget på Guds våglängd? Därför att de flesta kristna har för sig att samvetet är någonting som i bästa fall håller tyst. Eller hur? Man kan känna sig ganska pinsam till mods ibland och känna sig ganska vissen och usel och skabbig i största allmänhet. Men någon gång ibland när man har gjort någonting riktigt bra så håller samvetet tyst. Det är naturligtvis inte kristendom det här. Utan det är fariseism. Utan för den kristne, när vi har fått in Guds våglängd, så måste det ändå vara så här att vare sig du gör saker bra eller dåligt, vare sig du lyckas eller misslyckas, har framgång eller motgång, vad som än händer i ditt liv, så ska du i samvetsradion bara höra Guds kärlekssignaler. Lika starka om det går bra som om det går dåligt, eller tvärtom. Men alltid Guds kärlek. Och Paulus talar om samvetet som denna positiva signalkälla. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi får konstatera. Vi tittar i Romarbrevet 9. Där vi läser från början. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger icke. Därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den heliga ande. När jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet. Det är ju israeliter, dem tillhör barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löfterna. Dem tillhör också fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud högt lovad i evighet. Amen. Du vet ju hur det var när Paulus gick runt i hedna världen. De kastade ut honom i varenda synagoga, ibland ville de ta livet av honom också. Och ändå så säger Paulus, jag har oavlåtlig nöd för dessa mina förföljare. Jag skulle till och med önska att jag var förbannad och bortdriven från Kristus om det kunde gagna dem. Och så misstänker han väl kanske att vi som läser det här brevet, vi ska tycka det att nej, lille Paulus, nu tar du allt i. Det där tror vi så lagom på. Och han kanske nästan tänkte själv, menar jag vad jag säger? Kan jag stå för det här? Och då frågar han Gud, håller du med mig Gud? Ja, säger Gud, jag håller med dig. I sitt samvete erfar han ett positivt vittnesbörd. Och Gud vill ju tala positivt till oss. Han vill ju tala tankar av frid och glädje, kärlek och nåd. Men så oerhört många kristna upplever det inte så. Utan de upplever det som om Gud hela tiden anklagade och anklagade. Gud är så märklig. Han kan tala till oss i vårt samvete om vår synd. Men du känner igen att det är Gud som talar, därför du blir löst från synden när han talar. Man kan känna sig oerhört tillplattad i det ögonblick som Gud talar. Men det är en smärta som är snabbt övergående och avlöses av en känsla av befrielse. Men när djävulen talar, och han kan använda precis samma ord som Gud, så blir man istället bunden i sin synd. Det finns ingenting, om vi ska gå in på det till exempel, om du har jobbat med alkoholister någon gång. Det finns ingenting som får alkoholisten säkrare att återfalla i sitt alkoholmissbruk som just den här så kallade bondångern som alkoholister brukar känna. När man avgiftar en alkoholist så där på tredje dagen ungefär, när den värsta onykterheten har släppt och själsförmögenheterna börjar komma tillbaka, så upplever man en fruktansvärd ångest. Vad har jag gjort med mitt liv? Vad har jag ställt till med? Hur har jag burit mig åt, och mina barn och alltihopa det här? Det bara ramlar över ändå. Och då tänker man, om man aldrig har varit i den situationen själv, jaha, nu ser han vad han har hittat på. Så nu kommer han säkert aldrig gå till bolaget igen. Jo, just för att han upplever en så fruktansvärd anklagelse i sitt inne som han inte kan bära, så går han till bolaget. För det är det enda sätt han känner att få tyst på eländet. Men Gud, han talar inte till oss om vår synd i anklagande ordalag. Det är alltid djävulen som gör. Och djävulen vet så väl att när han gör det, så binder han oss i vår synd och han tvingar oss till en upprepning av synden. När Gud talar i ditt samvete om din synd, så visst gör det ont. Men Guds ord innehåller kraft. De innehåller en helande och förlösande kapacitet som inte djävulens ord innehåller. För djävulens ord är mättade med förakt och anklagelse. Guds ord är mättade med nåd och kärlek och liv. Så att även om Gud och djävulen använder exakt samma ordalydelse, så blir du fri av Guds tilltal och du blir bunden av djävulens tilltal. Att när Gud talar till dig om din synd, jag brukar likna det vid att gå till tandläkaren och dra ut en tand. Det gör ont, det går fort och sen är det över. Men när djävulen talar till dig i ditt samvete om din synd, så får du tandvärk. En molande obehagskänsla som sitter i vecka ut och vecka in. Det är aldrig Guds signaturmelodi. Utan Gud drar tänder där djävulen ger tandvärk. Så fungerar samvetet. Och på det sättet kan du få en första kontroll på vems budskap ditt samvete lyssnar in. För det handlar alltså om vad har vi gemenskap med i den andliga världen. För att om det är Guds budskap vi lyssnar in, ja, då har vi gemenskap med Gud. Men är det fiendens anklagelser som hela tiden hörs i bakgrunden? Du är så usel och du är så dålig och det blir aldrig någonting med dig. Och du är ett hopplöst fall och du kommer alltid att vara utanför och dig vill vi inte veta av allt det här. Ja, då är det ju inte Guds våglängd. Utan fiendens. Och det ska inte leda oss till någon panik eller någon känsla av att hjälp, hur ska vi göra nu? Utan om det är så i våra liv, så får vi liksom bara se detta att ja, men då har vi ju låtit lura oss. Och Jesus säger, sanningen ska göra oss fria. Och så får vi tänka så här, ja, men de här signalerna i mitt samvete, de kommer ju inte från Gud. Och de behöver jag därför inte ta någon hänsyn till. Jag behöver inte lyssna till dem. Utan Gud är annorlunda och jag vill söka komma närmare honom, så att mitt samvete också börjar att ta emot hans signal. Och detta är ju väldigt viktigt. Samvetet måste reserveras för Gud. Ju mer vi har gemenskap med honom, desto mer blir vi på nytt gjorda levande. Så som Adam var före syndafallet. Men då måste vi också kasta av oss lagens kunskap om gott och ont. Lagen är till för förbrytare, säger Paulus. Inte för Guds folk. Det tycker vi är väldigt konstigt. Men ju mer du läser lagen utan att Guds kärlek strömmar in i ditt samvete, desto mer kommer du alltid att upptäcka dina brister. Och du kommer att börja säga att usch, jag duger inte. Och du börjar förkasta dig själv och kan därmed inte längre ta emot kärlek från Gud. Men om du lägger lagen åt sidan, om du slutar att läsa skriften på ett lagiskt vis, utan istället läser skriften på ett nådiskt vis, så kommer Guds kärlek att börja mera kunna strömma in i dig. Och det handlar mest av allt om att där den lagiska människan läser varje text som ett krav ifrån Gud. Du ska vända andra kinden till. Oj då, ja, nu får man skärpa sig. Där läser en nådisk människa samma text som ett erbjudande. Så att när Guds kärlek strömmar in i mig, då kommer jag att vilja göra det. Jag kommer att göra det. Det är ingen uppoffring, det är inget besvär. Jag kommer att bli så förvandlad av Guds ande att det här blir naturligt.
Men det är inget Gud kräver, utan det är något Gud erbjuder. Vi måste lära oss att läsa erbjudandena i skriften och inte kraven. Så länge vi läser Bibeln som krav, då äter vi av kunskapens träd. Och vi tror att vi måste själva uppfylla det här, och vi kommer att börja anstränga oss. Det leder till dåligt samvete och förkastelse i tjänsten. Så kommer nåden. Samvetet ställs över på Guds våglängd. Vi lyssnar in Guds frid. Börjar upptäcka att det är ju inte krav det handlar om, utan erbjudanden. Och så börjar vi läsa Bibeln som erbjudanden. Tänk vad Gud vill göra. Och tänk vilken förvandling som kommer att ske i mitt liv när jag har vandrat tillräckligt länge med Herren. Då förlöses man ifrån krampen och kommer in i glädjen. Och när man gör det, då går man från mörker till ljus, från död till liv, från ensamhet till relation. I första hand med Gud, men också med alla som vill ha med Gud att göra. Det är så att säga grundprincipen i detta med ensamhet och relation. Det är en samvetsfråga. Och det är så väldigt mycket en fråga om vems våglängd samvetet tar in. Det är nästan grundprincipen i frågan om ensamhet eller relation. En lagisk människa tenderar att bli ensam och skapar ensamhet. Och vi lever ju i ett fruktansvärt lagiskt samhälle. Vi har ju en kapacitet att siffersätta människors kapacitet och jämföra till 1000. Och vi beundrar alla som lyckas hoppa över en ribba en halv centimeter högre än någon annan. Och vad det är allt som vi beundrar, en hundradel fortare i backen för Stenmark eller vad de heter, de här gubbarna. En hundradel sekund, wow, då jublar. Så idiotiskt. En sån makalöst idiotisk kultur vi lever i. Den är jättelagisk. Och vi ska vänta att i en så lagisk kultur ska vi finna mycket ensamhet och mycket fördömelse. Och det är precis vad vi gör. Därför att lagen, bokstaven, dödar där anden ger liv. Och där Herrens ande är, där är frihet. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Och i relationen med Gud, som alltså upprättas via ett rengjort och helat samvete, där omskapas vi till kärleksmänniskor. Förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta, ett gott samvete och en oskrymtad tro.